eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Vi skulle ju haft Stefan Tarsan Melander som gäst, David, förra veckan. Det blev ju ingenting av det. Det var ju tänkt att vi skulle köra en liten Hambletonian special med Tarsan.
Han duckade.
Han duckade.
Eller hur heter det? Dodge, som man säger.
Ja. Så var det. Men
trots att han hade lovat, ska sägas. Vi hade snackat med Tarsan innan och ja, han hade lovat oss. Men det
han, kommer tillbaka. Men när tävlingarna gick av stapeln här i helgen så kände jag att fan vad skönt att vi inte hade Stefan Tarsan Melander som gäst. Det är klart, jag hade kunnat prata med Stefan Melander om hur mycket som helst. Om hans uppfödning om Scarlet Knight och Superfoto Cosmos och bla bla bla. Men när det kommer till amerikansk travsport, jag gick in och såg några lopp. Jag ska väl säga det till att börja med, jag är inte någon fan utav det. Men det är ju så fruktansvärt iskallt alltså. Så ointressant, och jag är så glad att vi inte la en timmes tid av förra veckan på att prata Hambletonian.
Okej, okay. Intressant. Alltså jag kan köpa att du... Jag förstår att amerikansk travsport, att man inte gillar det. För att det är lite enformigt och det är liksom inte... Ja. Det är lite fyrkantigt och jag kör på det. Men...
Förklara för mig. Jag är ju travnörd. Vad är det som gör att man inte går igång?
Nej, men så här. Jag har åkt till USA. Jag har varit på Hamburg kanske 10 gånger. Plus minus någon gång. Och det är en av årets bästa resor. Huvudanledningen är att det är New York som ligger i anslutning till det. Hade Hambletonian avgjorts i Arizona så hade jag kanske inte åkt lika många gånger. Det är den ena grejen. Det är det huvudgrejen skulle jag säga. Sen gillar jag jag gillar att vara på den banan den dagen liksom. Jag tycker det är rätt trevligt. Men det är liksom så här, spelmässigt, jag spelar inte en spänn i princip. För det är väldigt svårt att få information. Då tänker jag på, de har en så här V5 som börjar varje lopp. Men sträcken och sånt är svårt att hitta. Och det är bökigt och det är svårt att få in insatser och sådär. Så spelet skiter man i. Det är 16 lopp de brukar köra, eller något liknande, med typ 6 passgångslopp. De skiter man ju. Och sen är det flera andra. Det är ju de 5 stora travloppen. Det är ju Jim Doherty, Peter Horton, Hambut, Hambu Oaks och John Cashman för äldre eliten. Det är ju de som är... Ja, sen är det ett storlopp också för den äldre storeliten. Det är ju de loppen som är man bryr sig om. De andra passgångsloppen och travloppen är ointressanta. Men jag vet inte, jag gillar bara att vara där. Jag tycker det är härligt att vara där. Jag köper liksom hela grejen runt om. Jag gillar att följa den amerikanska eliten. För de hästarna får väldigt stort genomslag på aveln framöver. Jag gillar liksom att ha sett deras egenskaper och gillar deras generationsväxling i aveln. Den amerikanska hästen är fantastisk.
Ja.
Men jag har full förståelse för att du inte gillar amerikansk transport.
Ja, nej, men jag håller med dig. Jag är också intresserad av aveln. Och då kan du tycka att konstigt att man inte tycker det är kul med transporten där borta och följer de här hästarna. Men det är tävlingarna i sig som är så otroligt monotont. Det är likadant. Folk, generalisera lite grann här hemma, som är superförbannad på Alessandro Gocciadore när han driver hästar här i Sverige. Visst, han gör det här i Sverige, han kommer att göra det på våra travbanor. Samma folk hyllar amerikansk travsport och säger, kolla den prestationen, kolla vilken driver. Ja, men på riktigt. Det är ju så, jag tycker att det är så hemskt att se drivningarna där borta, så att jag blir så trött över det hela grejen.
Ja, men jag förstår, respekt för det, och det är många drivningar där som inte är snygga, men det har blivit mycket bättre ska sägas, alltså på 90-talet och början på 00-talet när Michael Chance och det här gänget höll igång som värst, då var det ju otroligt fula enhandare i varvarnat lopp. Nu är det ju, kulturen för då var ju att driver du inte din häst tillräckligt bra så får du nästan böter för att du inte ger spelarna eller ger hästen chansen att vinna. Nu är det ju mycket bättre kultur. De här yngre grabbarna driver inte alls lika hårt. Så att det blir bättre. Men jag har full respekt för det. Man får tycka olika liksom. Jag är inte helt inte kollar USA eller amerikansk transport på nätterna heller. Jag är inte liksom på Tarsan-nivå. Men de här stordagarna tycker det är kul att följa och se hur loppen körs. Absolut.
Berätta för våra lyssnare som säkert är mer intresserade, många i alla fall, av amerikansk transport än vad jag är. Vad säger de om vinnaren av Hambot 2020, Ramona Hill?
Jag kan säga det bara först också. En sak som talar till nackdel för amerikansk transport, det är ju att det är nästan bara mile-lopp. Det är bara det är milebana och så en mile liksom. Det är inte olika distanser. Och så tävlar hästarna, det är ju mer som 2- och 3-åringar Så att de blir aldrig, de får inte de här profilerna som vi får liksom. Tutorien på V7 och sådana hästar liksom. De har inte någon chans i USA att profilera sig. Så att det är väl grejen. Vad man säger om Ramona Hill, ja jag vet inte. Det är ju en superhäst såklart, men av alla så här, om jag ska dra ett snitt av de 20 senaste Hambo-vinnarna. Visst, hon vann på tangerat löpningsrekord 1.08,5. Det sprang ju Muscle Hill också när han vann 2009. Men jag tycker ju inte att, alltså jag har lite svårt att ta till med henne som individ än vad jag hade med till exempel Muscle Hill, än vad jag hade med till exempel Trickston och tvåa Nunsu det året, än vad jag hade med till exempel Donato Hanover och ett par till. Visst, hon gick snabbt, men det känns som att hon har halva cellkammaren på sig ut, och det känns som att hon, jag vet inte, hon bara liksom springer på. Det känns som att hon springer lite...
klassiskt uttryck ändå, halva selkammaren på sig. Det ser man inte nu för tiden så ofta.
Nej, men Muscle Hill, när hans trumpinnar gick i sista sväng i handbot, där ser man liksom att wow, vilken jävla häst, alltså, sökte jag svär. När man ser den här Ramona Hill så ser det lite stirrigt ut, lite som att hon är lite pullandes. Det ser inte lika mjukt och lätt ut.
Nej.
Och då selkammaren och lite löddrig och sådär, och jag vet inte. Hon är jättebra och hon kan springa jättefort. Så är det, men inte en av mina favorithambovinnare, det måste jag ändå säga.
Nej. Vill du släppa hambodagen där, eller var det någonting annat som du vill lyfta fram också i ljuset?
Jag vill lyfta fram Chimpanzee. Hoppas att han får vara hel och frisk. Nu startar han ju till helgen igen till nästa år, för fy vilket elitlopp vi kan få, eller fy vilken häftig häst det ska vara att få. Nu är det ju snack om att det är många andra som ska komma ju. Det tror jag inte förrän jag ser det, men här tror jag att ägarna vill vara med. Jag vet att Marcus Melander vill vara med, de ville vara med i år. Det är inte säkert att han är lika bra nästa år, men han är 5, så han borde rimligtvis vara, ja, eller rimligtvis kan inte säga amerikanska hästar, men han borde ha i alla fall ett år till i sig där han är bra, och det är känslan. Känslan är att till exempel Green Man Alishi fick tuffare lopp förra året än vad Chimpanzee fick, och att Green Man Alishi då kanske har en kortare karriär framöver. Det var min känsla inför fyraårssäsongen, och så lätt som man vinner Chimpanzee och de avslutningar han gör, han kan allt, han är startsnabb, han är kan avsluta, han verkar lättplacerad, travsäker, och framförallt tror jag han duger väldigt bra på 1000-metersbana, för han gick ju väldigt bra på mindre banor förra året. Så att den hästen är ju prio 1 tillsammans med FaceTime Bourbon inför nästa års elitlopp.
Och Green Show, där är det Avel som gäller, va?
Ja. Och han är ju slutat tävla. Han syndikeras ju i slutet av förra året. Och där blev det ingenting. Men Green Show var ju den bästa av dem som treåring. Sen är det inte säkert att han har varit lika bra, även om det såklart är troligt att han har tagit ett kliv till. Men den utvecklingen som Chimpanzee har stått för, det började med att han vann lite lättare lopp, och först och så var det lite så här lopp på 800 meters bana. Han var startsnabb, kom till ledningen, tog upp och så stack undan till slut. Alltså den utvecklingen han har fått. Han torskade ju sitt första lopp på Medellins bland annat, och sen så, ja, jag vet inte, han har bara blivit bättre och bättre och fortsatt utvecklas. Det är väldigt häftigt. Och kul, alltså så här, kul också att det är två av de som satsar hårdast på travet, Anders Ström och Lennart Ågren, de äger 70-30 var. Ström 70%, Ågren 30. Kul att de, nu har vi många andra framgångar ska sägas, men det här är ändå en blivande avelshingst av toppklass, och det är väldigt viktigt att de människorna får tillbaka en hel del också för att de ska orka fortsätta satsa.
Green Show där, var inte syndikeringspriset upp mot, ja, men $15 miljoner någonting? Det var ju
jo,
helt...
det var väl något sånt, absolut, ja. Absolut. Så det blev en bra affär för de inblandade där också. Det var ju Ström som ägde majoriteten där också, också 70% av den. Så det var ju, han fick in det också där såklart. Men
kul profilgäng förutom de nämnde där ju. Det är väl Hasse Backe,
Mårten Langli och Lasse Granqvist. De hade 10% var i Green Show.
Ja, bra affär.
Ja, bra affär. Men rättvist också när man köper en ettåring. Jag tror han kostar $330,000 som ettåring. Då heter han Rifleman. Men det är en helt annan story.
Bra. Ni som lyssnar på den här podden, tack för att ni gör det. Den görs av Gambling Cabin. Kul att ni är med oss den här veckan också. En sak som jag försöker analysera lite grann, David, efter förra lördagen är... du beskrev det bra innan vi startade upp podden idag. Att jag hamnar i ett vakuum, eller jag blir trött på mig själv när jag ska ta ut mitt V75-system. Det är ju många nu som har köpt våra andelar, vilket är skitkul, på Spel- och lekkontoret. Och jag hade ju en superidé när jag slog upp programmet, trodde på den hela veckan, ända tills det var dags för inlämning, när jag fick små kalla fötter. Vad är det som händer i ett spelares huvud när det blir så där?
Vi kan lyssna på förra veckan vad du sa i den podden.
Ja, precis. Nej, det är inte det. Det är en jämtlandshäst. Det är Pleasure for Cash som tränas av Oskar Berglund. En häst som man ju har väntat på, eller jag har väntat på, att det ska lossna för. Att han ska komma ut och se 100% ut i aktionen. Man har ju alltid surrat om kapaciteten och man har alltid sett att den har funnits där. Men senast på barfotabalansen i Östersund när han gick ut och städade av dem och i stort sett så okörd ut, så såg man, ja, en del av kapaciteten i alla fall. Innerspår, stretchen finns till godo om det skulle behövas. Han kommer inte att bli favorit i loppet, för det blir Onoix Duegnafa, en som vi har pratat om i den här podden och som dessutom är anmäld med bike och barfota runt om nu på lördag. Men Pleasure for Cash är mycket tidig i min bok. Jag tycker om den här hästen. Ja, vad säger du? Vad är det som sker? Jag blir så otroligt trött på mig. Jag spikade Onoix Due på två av tre system. Och har alltså med då Pleasure for Cash på ett av tre. Och du vet, det var ingen kul. Man mår ingen bra efter första V75 då.
Jag kan inte förklara vad som händer just i ditt huvud.
Nej, men det du har
som
väl varit med om det där säkert.
Ja, men jag har varit med om allting. Det som kan drabba mig lite grann ibland, det är om jag får en idé tidigt på veckan. För en idé för tidigt på veckan, det har hänt tidigare, det händer inte lika ofta längre, för jag har lärt mig liksom hantera det. Men då kunde jag bli trött på den på lördag. Då hade det gått liksom fyra dagar.
Precis, jag tror att det är det som händer.
Ja, och då kunde jag till slut bli liksom less på idén och tappa tron på den och känna liksom att, kände jag inte att fler och fler trodde på den, då kunde jag känna att fan, jag är nog snett ute. Men nu blir jag bara glad, för nu är jag så helt annat skevt, nu blir jag bara glad om ingen annan snappat upp den. Det går inte att gå på samma hästar som alla andra. Blir det drag på dem måste man släppa dem, för att värdet på V75 ökar ingenting med de här draghästarna.
Så att
det är kanske det som händer då helt enkelt. Framförallt
när man går på intrycket så som det såg ut veckan innan. Det har ju ändå inte förändrats till veckan därpå. Men så sitter man och lyssnar på många som liksom pratar om Onoix Duegnafa där med löpningsscenario och sådana saker. Och så blir det som det blir. Han kommer före och är hur bra som helst. Vad var det? Det var en grym prestation han stod för Pleasure for Cash.
Ja, det var en väldigt bra prestation. Det är snyggt kört av Örjan att han liksom är med för Goop där. För att komma Goop till ledningen. Nu var Goop så dålig ändå. Onoix Duegnafa, så han vinner väl inte oavsett. Men det är inte säkert att Örjan vinner då heller från tredje in, så att det var vaket. Nej, men det man går på där, du fick väl höra att Goop sa att han var lite tunt jobbad inför Åberg, så sen så var bättre jobbad igen, som Björn var ärlig och sa. Alltså, det är inte
lite
konstigt.
Att Örjan också inte trodde han kunde vara med den första biten och det skulle kunna ha hamnat något hack längre.
Men där måste du väga in att Onoix Duegnafa var ju 7 gånger mer spelad. Men det är lätt i efterhand. Alltså, prata om spel efter loppen har körts. Det är det värsta som finns. Alltså, det är så lätt att ha rätt.
Jag vet.
Det är så lätt att göra rätt analyser. Utan vi som har tar ställning innan loppen, vi har ju ingen chans mot dem som kommer efter loppen.
Det är lite mer en förklaring till alla våra lyssnare som satt och lyssnade på oss här förra veckan. Och så får de systemen, de som har köpt, och så ser de vad hände här. Och jag kan knappt förklara det själv. Kanske du är inne på rätt linje där. Tycker att självförtroendet borde vara bättre än så, men det var
du har haft lekstuga på slutet med flera fina V7, så att
jag borde ha bättre självförtroende än så, men skit i det. Jag låg sömnlös i två nätter, så nu laddar vi för nya tävlingar på det.
Nu jag sa precis att ditt gäng AIK förlorade här mot Östersund i fotbollen. Det är ett sidospår det här är ju en travpodd, men det går tungt för dig nu, Patrik. Du håller ju på Leksand i hockey och AIK i fotboll. Det måste vara den enda personen som gör i Sverige.
Ja, det kanske det är. Det är många här uppe. Det är många som vill klumpa ihop leksingar och hammarbyare. Och det ligger väl kanske någonting i det också. Men jag har varit AIK sen jag ritade deras klubbemblem när jag var liten. Det låter ju för jävligt när jag marknadschef för Leksands IF. Men Leksands IF är hockeylaget i mitt hjärta och föreningen i mitt hjärta. Men sen jag ritade det klubbmärket som jag tyckte var så vackert när jag var liten, och sedan hade säsongskort på Råsund när jag bodde i Uppsala i många, många år och jobbade i Rissne faktiskt på Dagens Spel, så har det varit laget för mig i fotbollens värld.
Det som känns lite märkligt är att just de klubbarna hade väl en väldig rivalitet i hockeyn ett par år där, när båda var allsvenskan och det var liksom toppmöte och så vidare. Och det var lite så här skandaler runt Janne Hoko när han var, alltså det var mycket stök liksom. Och att du hejar på just de två klubbarna, det är väldigt otippat. Fotbollssektionen är någon annan.
Ja, men så är det ju. AIK har ju så många sektioner överhuvudtaget i idrotten. Det är fotbollen som jag bryr mig om. Sen har de ju badminton och massa andra också.
Sidospår.
Men som sagt, du behöver inte fräscha upp minnet att det går dåligt. Det är jag mycket medveten om.
Ja.
Bra. Apropå trav då, som den här podden handlar om. Vad säger de förra veckan, förutom då Pleasure for Cash-loppet, så var det ju Anders Åbys stora pris som var den givna höjdpunkten. Jag trodde hårt på Who's Who. Den hästen rankade du sist, David.
Mm, det gjorde jag. Och nu var han ju tvåa, men jag måste ändå säga att jag tycker att jag fick lite mer rätt än vad du fick i
det kan
ranken.
Du inte mena.
Jo, det kan jag mena. För att Who's Who från spår 6 i loppet skulle få ledning och köra 14,5 första 2000 och ändå inte vinner. Då undrar jag, vilka scenarion skulle han vinna med i så fall?
Nej, men lite så här också. Han är ju, att ranka honom sist, han är ju slagen, klart slagen av Money Viking. Sen är det ju mil ner till dem där bakom.
Absolut.
Så att han möter, tycker jag, en häst som är in i helsike bra, vilket Money Viking har visat så många gånger nu, men det är ju ett monster, framförallt över den här distansen också som Åbys stora pris körs över, den långa. Men jag tycker att Hoso verkligen föll med flaggan i topp.
Ja, han gjorde ett bra lopp och ja, men jag skulle säga att han är så bra som jag trodde, men hade han fått köra, hade det blivit lite körning på vägen och hade han tvingats till 12 första 2000, då är jag inte tvåa i mål, och hamnar han i kön, ja, då kanske han är tvåa, men det är svårt att säga, men jag tyckte ändå att han visade botten trots att han fick ett bra lopp. Sen så är det klart att rankan sist, han hade inte sämst segerchans, men jag tyckte att han blev väldigt hårt spelad tidigt och jag tyckte det var fel. Det kan jag säga, sen trodde jag ju på Bleu du Gier, så han hamnade ju i fjärde invändet och liksom sen när det gick fort sista halvåret så var han ju chanslös och de fick köra så långsamt.
Mm, det var ett kallt drag.
Ja, det var ett kallt drag, men det var också 4% där. De vinner inte så ofta.
Nej.
Sen måste jag säga, Cockstyle, jag vet inte, det här tränarbytet från ja, den var ju stationerad hos Kristoffer Eriksson innan och sen har gått till Wim Paul. I Åbergs så gick det fort till slut, men det var ändå ett lite, jag ska säga, neråtformintryck där när han inte kunde haka på double exposure riktigt. Och nu var han lite sämre igen. Visst, lång distans, skor bak, men jag undrar
men, om du var inne på det. Efterhand där, när vi sitter och pratar trav efteråt, är ju tråkigt att komma med kloka efterhandsanalyser. Men jag skulle komma när du är inne på det, så kör vi ju en stream på Twitch varje lördag. Där vi kraftigt ifrågasatte ju Cockstyle över den där distansen. Eller jag gjorde i alla fall. Jag var mycket skeptisk till hans vinstchans.
Mm, och tacksamt då att flera speltjänster gick på honom. Nu, den här gången fick de fel och kanske nästa gång har man själv fel. Så det ska jag inte säga, men just i det enskilda loppet blir det ju bra när en häst man inte tror på, när någon annan tror på den så mycket. För att jag tyckte det var lite nedåtform senast. Och tränarbytet kontra lägg då till att det var skor bak och så vidare. Det kändes det kändes bara kallt. Och han är nog på väg neråt i form efter att ha varit bra länge. Vad tar vi med oss från loppet? Make the Mark är ju helt formlös. Han känns ju totalt iskall för dagen. Velvet Gio blir bakadrag. Han blir ju rygg på den här Don Williams som kördes märkligt offensivt också fram i dödens mot de här hästarna. Det är ju en silverdivisionare mer eller mindre. Men helt överlägsen vinnare och klart bästa hästen, Money Viking. Vilken stayer! Han tillhör ju Savör och vilka har vi mer topstayers som vi hade haft i Sverige som är svensk. För det finns en drös av de här som har vunnit Harpers och som har vunnit många av de här storloppen som funkat bra över lång distans. Money Viking är en av dem, helt klart.
Ja, han är riktigt bra. I övrigt då, Aramis Bar som vann i lördags igen fyrångsloppet där och slog Power och gänget. Lika bra som gången innan får man väl säga.
Ja, till och med bättre. Jag ska säga att Money Viking då är norskfödd till skillnad från Savör. Aramis Bar har hittat en ny växel på barfota bakbalans. Helt klart. Han var grymt bra i lördags. Det är en häst som jag trodde han var en sån här medelskikt italienare när han kom. Men jag hade haft lite fel där. Han har utvecklats ett snäpp till. Ytterligare ett bra tränarjobb av Björn Goop måste jag säga, utöver Money Viking. Sen var jag glad att Power var klart förbättrad. 10 första varvet. Det säger inte så mycket att Aramis Bar kunde plocka ner honom. Power har haft en trög säsongsinledning, inte startat på länge. Han kommer gå framåt med det här loppet i kroppen. Och han är helt klart en faktor till derbyt.
Kul att se Power tillbaka måste jag säga. Jag sa ju det i förra veckans podd att det är lite grann upp till bevis. Jag tycker ändå att han kommer upp och visar med sitt kunnande ändå nu i lördags.
Mm. Ja, verkligen. De två var ju särklassiga. Det var lite snack om den här Golden Dream ME som man slog på skor sent på ska sägas. Men han var ju chanslös trots en bra löpning och det var några som hoppade bort sig. Så att de två bästa hästarna som gjorde upp. Överlägset bästa hästarna.
Någon annan reflektion ifrån tävlingarna i lördags?
Ja, jag tycker den här Vagabond B verkar kunna springa hur fort som helst, måste jag säga. Vilken 10-7 vinner man bronsfinalen på. Nu fick han ett bra lopp i draget på en pullandes ADSH, men Vagabond B är riktigt, riktigt bra.
Innan vi går in på helgens tävlingar också, när vi ändå pratar fyraåringar, David. Han var ju ute Kullens kung i veckan. Don Fanucci spett spelar till spett. Don Fanucci spett. Han var spelat till en gång i pengarna.
Ja. Det var inget tutt att spela i loppet, för att Melander hade 6 hästar med, tror jag.
Ja, så man, det så var det. Jag var bara inne och kollade. Det såg precis. Det stod ju i rubriken ovanför, givetvis. Men när man kollade till det så stod det 1,0 av någon anledning.
Ja, men jag tycker det är riktigt snyggt gjort av Redén. Man testar bara fotobalansen veckan igen där, vet, för att se hur mycket man kan ladda med honom. Nu blev han för rullig, första gången barfota då, för rullig in i första sväng, och också snyggt kört av Björn Goop att testa det liksom, för att vinna loppet med clickbait, att köra Don Fanucci sett i galopp mer eller mindre. Nu lär man inte behöva köra barfota i försöket, kanske inte i finalen heller, vi får se lite grann, men förmodligen blir han bättre på barfotabalans, men helt klart att han blir lite rullig och att man inte kan gasa obegränsat på honom från start, det lärde man sig.
Ja, då var det ju succé för Melander stall i det där loppet. Men du, varför stod han i 1,0 där om spelet var stängt? Han, det var någon som...
Ja, förmodligen har de stängt spelet inte när loppet öppnades, utan de stängde väl efter en dag, och då har någon spelat 34 kronor vinnare och har ingen annan spelat någon annan häst, blev det att den står 1,0. Här. Det var något sånt, jag såg det.
Ja, jag såg det. Vinnare, plats, tvilling, trio, omsättning 464 kronor i loppet.
Ja. Då ligger ju mycket av vinnarpengarna på, eller alla nästan vinnarpengar ligger på de fanusiteter.
Ja, precis.
Men de pengarna betalas tillbaka också, så det spelar ingen roll.
Nej. Är du orolig över Don Fanucci?
Inte alls.
Nej. Du, vi ska snacka Romme alldeles strax. Härligt det igen, tycker jag, när det är min hemmabana. En av de två som jag har. Precis som när det gäller idrott. Två lag där också. Men Romme kör ju V75 till lördagen med E3. Nu ska vi surra med en riktig dalkar, David. Vad känner du kring det?
Jag känner att det är bra. Någon som man får in lite Romme-feeling.
Ja.
Så här, slut på veckan inför V7.
Då ska du få det här. Vi ringer upp Rättvikskungen, Leif Itasp. Ja, då får vi ropa upp ifrån, ja det är väl det, centrala Nittsjö, Leif Vitas. Hallå där, Leif.
Ja, hallå där, hej.
Hur är läget i Nittsjö?
Ja, det är fantastiskt bra här nu för dagen. Och strålande väder har vi haft ända till just nu för en stund, så kommer regnskur.
Du kan väl förklara för lyssnarna som inte har varit i Nittsjö och hälsa på. Det är otroligt vackert där du håller till. Du har ju huset nästan vägg i vägg med stallet och har haft så i många år väl?
Ja, det ligger ju som på samma gård, kan man säga. Jag har väl 100 meter fågelväg till stallet. Och sen har jag alla hagar runt omkring mig. Så jag är insyltad i hagar och hästar hela dagarna.
Mm. Hur ser du på verksamheten idag, Leif, jämfört om du backar då tillbaka till, ja, men ska vi säga 80-90-tal där någonstans? Vad säger du om resan som du har varit ute på?
Ja, det är fantastiskt. Jag har ju varit med ända jag blev egen tränare 1980. Så det var väl kämpigt i början, men sen kom jag ramla på och fick in någon bra häst. Och sen vände det helt och hållet slut på 80 och hela 90 och en bit in på 2000-talet var ju fantastiskt bra.
Mm. Något speciellt som gjorde att det vände där, som vad var det för hästar som fick liksom dig att känna att du är med och fightas på allvar?
Nej, men det var nog när jag hittade grannens häst Persinett, blev såld ner till Enköping och jag var ute och letade efter någon hygglig tvååring. Och då hittade jag Persinett igen. Mm. Och vi köpte den, det var Västernfors Bandy som handlade, och sen blev hon fantastiskt fin som treåring och vann travoks där också. Då, så att då vände det hela, det är 89, va?
Mm. David, Lite nyfiken. Det här blir ju en nostalgitrip för mig, eftersom jag har ju följt Leif sen jag blev intresserad av trav. Jag är ju bara mil härifrån, så att jag kan ju sitta och grotta ner mig i hans hästar hur mycket som helst och alla de här fina hästarna. Ja. Vad är din bild av Leif Vitas ifrån där du kommer?
Ja, men den hästen jag associerar mest med Leif Vitas, det är Turbo Sund i särklass mest. Och det var ju Viking Kronos andra kull, men den första bra för... Vi har pratat om det tidigare i podden att S-Sund-kullen på Viking Kronos var ingen vidare. Men andra kullen med Triton Sund, Talang Sund och Turbo Sund då var ju väldigt bra. Och den hästen förknippar jag väldigt mycket med Leif. Och det var väl, jag vet det, sent 00-tal va?
Den var bra det. Det var det.
Är han den bästa du har haft?
Ja, det måste man kanske erkänna. Den bästa och den... Ja, det kan jag säga. Men säger så där, den roligaste häst jag haft, det är Carl Otto.
Ja, som, just det, ja, just det.
Ja, det var ju sån där, vi var ju på den tiden man kunde bli inbjudna till ett storlopp i hela Europa faktiskt. Och han vann både i Tyskland och Österrike, så att det var en härlig upplevelse.
Jag kan tänka mig det. Vad gjorde honom så speciell? För det där var ju en publikfavorit där på här hemma i Dalarna.
Ja, men det var lite annat då på den tiden. Det var inte samma tryck på motstånd och media och allting, utan Carl-Otto kom man till banan och tittade på. Ja, men det var något speciellt över han. Och det som jag säger, vi fick vara med i, jag var med till och med lilla elitloppen med han, så att, och han sprang in drygt 3 miljoner kan man säga då endast på, men ändå var det hyggliga pengar på den tiden.
Måste säga det bara om jag bara flickar in med Turbo Sund, inte helt oäven i aven ska vi säga. Det har ju varit mycket, om vi ska säga då, sämre stol, men ändå Beckman 6 miljoner, Turbo Viking 1,8 miljoner, Calvados Crane 1,5 miljon, Turbo Cheri 1,2 miljoner och så vidare. Det är ganska bra lämnat på så ett pass tunt material.
Nej, det måste jag säga. Ja. Han präger mycket avkomma efter sig. Och det var kul att ha dem. Jag hade flertalet av dem där också. Så att, nej, det var också en härlig tid faktiskt.
Ändå hade du häst också som hästar som Market Leader. Ja. Ett tag, eller hur? Och även Perfect Sund. Den gick väl till Timo Nurmos den innan det var klart, va?
Nej, Perfect Sund blev såld till Timo Nurmos. Ja. Ja. Market Leader flyttades till Stigholm. Jag hann vinna på Vincennes faktiskt, Europa Derby för 4-åringar. Och det är väl den största segern hittills jag tagit.
Det är bara så hittills.
Ja, precis. Ja. För det kommer en ny vår, höll jag på att säga så småningom. Vad säger du om de framgångar du har haft totalt sett, Leif? Hur rankar du dina största framgångar?
Ja, men det är klart att jag har vunnit... Jag tror att drygt 2300 segrar och även över 1000 tränarsegrar. Så att det är en bred historia på en liten bana. Och det är klart att jag har följt med alla de framgångarna som vi hade på helst 90-talet. Då, så att det är svårt att placera in någonting så här. Men ja, man får vara stolt när man har genomgått.
Ja, verkligen.
Jag tänkte blicka lite framåt på ämnet hästar kommer och går. Jag ska bara dra bakgrunden för jag vet inte om det är ett halvår sedan så dök Stall Sagari upp. De har ju funnits tidigare förmodligen, men det var först då jag snappade upp dem. Och då var det, de hade någon häst hos Sofia Aronsson som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, och flyttade till Stall Colgini.
Victorys klubb, va?
Så var det. Och då hörde man Adrian väldigt mycket ute i media. Det här är storsatsande killar och det är liksom skulle satsa stort och det köptes in lite häst och de hade en hel del häst och sen så vet jag inte vad som hände där. De hade en kort session hos Colgini och sen så, men då hade de börjat sin satsning och efter det så flyttar de alla hästarna till dig och det kan man tycka alltså för oss.
Nej,
jag ska säga så här. Nej, men när man följer travet och storsatsande hästägare då brukar man ju röra sig bland stortränarna och de här killarna som jag har förstått är från Malmö men flyttar till en mindre tränare i Dalarna. Och det är ju jättehäftigt och flera aspekter. Det är ju spännande. Men hur kommer den här kontakten sig? Det måste du berätta.
Ja, nej, men det var så här på försommaren här. Så ringde pappan till en av killarna här då. Och frågade om jag kunde ta ett par hästar av Max 3 då, från som Stal Sagora hade hos Codine. Codine tyckte inte att de passade i deras koncept. Och det kan jag väl, sa jag. Och då sa farsgubben att han härstammar från Falun. Och hade Rättvik Romme som hemmabana. Och han var lite frälst i det där och har följt med mig genom åren och alla Turbosund, Coolkeeper senast och de här hästarna jag haft. Och nämnde det åt pojkarna då. Då fick han väl fria händer och flytta upp ett par. Sen kom allihop.
Ja.
Så att jag fick 9 hästar med på hela det flytten. Så att jag sa det, jag får väl hjälpa till så gott jag kan. Och det har jag gjort och betrivs i lag. Och så vi får, jag hoppas att det fortsätter.
Och det har börjat bra också, resultatmässigt.
Ja, det kan vi väl inte klaga på. Det tycker jag inte. De har gått bra hästarna.
Men hur känns det för dig där då, Leif? För man kunde väl ändå skönja någonstans. Jag menar, du berättade precis här om dina framgångar. Du hade ett stort stall här i Dalarna. Stora framgångar. Men sen liksom kändes det som att ja, men du trappade ner lite grann och liksom var lite ja, men nöjd med det du hade. Och så kommer den här vågen nu. Hur känns det?
Nej, det är otroligt inspirerande, måste jag säga. Jag har haft några tunga år här på slutet. Jag var ute och jagade, som vi säger, matlappar med hästarna. Och det har väl inte gått så där som man har förväntat sig. Och så fick jag den här chansen. Det är klart att man rycker upp sig och tar tag i saker och ting. Och det nu känns det fantastiskt roligt faktiskt.
Ja, skoj.
För kollar man på hästar nu som Stal Sagari äger, det är ju 5 just nu på din träningslista. Sen är det en drös väldigt välstammade 1-åringar. Ska alla till dig? För jag ser att vissa är hos Kajsa och vissa hos Katrin. Hur är tanken på sikt?
Nej, vi pratar igenom lite. Alla 1-åringar kommer upp nu i stort sett till nästa vecka. Och det är väl ett antal av 17 stycken, va? Och jag har raggat in lite äldre tränare och yngre tränare och medhjälpare. Och vi ska ta hand och köra in dem där. Sen får vi sortera ut vad som kan. Och jag har sagt, och både Kajsa och Katrin, vi kan inte ta alla dessa hästar. Utan försöka och kolla om det är någon mer tränare kollega som är intresserad. Men, så långt har vi pratat sinsemellan, Sagara och då.
Men det här måste innebära en väldigt stor omställning för dig. Du måste väl anställa ny personal, eller hur funkar det? Tar du bara in folk utifrån och har dem på, så att säga, konsult, att de fakturerar för timmar? Eller hur gör man rent företagsmässigt?
Ja, men så har vi kommit överens. Vi kör så till att börja med, så får vi se vad som händer och hur mycket av ettåringarna som de vill satsa helhjärtat på, alltså.
Jag fattar. Men då är nästa fråga. De valde dig som tränare, det tycker jag är skithäftigt. Och sen lika oväntat är det att man har Kai Widell som kusk. Alltså Kai Widell är en bra kusk, inget ont om honom. Men när man satsar på dig som tränare och så Kai Widell i andra ändan av ringen som kusk. Hur har snacket gått där?
Nej, men det här var väl att Kajan och Alex, som han heter, en av de killarna, var lite kompisar.
Ja.
Och vi körde ju Victor Club nere på Jägersro där och var slagen. Och då blev det lite så att om man kunde fortsätta att köra lite åt dem då. Mm. Och det har väl inte jag något emot, utan jag kan ta det som inte Kai vill ha.
Okej, okay, så att för dig är det inte viktigt att köra hästarna i första hand, utan du vill ju träna dem, och så är det att Kai kör, det är ingen biggie, så att säga.
Nej, men det har jag sagt, att ställer jag ordningen häst, då vill jag i alla fall köra ju som första starten och känna hur de känns. Och sen kan Kai få upp och då vet jag ungefär vad vi har att åka med. Så att vi får väl se. Jag kanske kan köra lite mer framöver och när det blir fler starthästar. Så att det är inte det som avgör, utan det är hästarna i första hand. Sen får vi se vem som kör.
Ja, häftigt att följa framöver. Vi ska prata om en kort stund också. Chablis Rib som du har kvalat in till E3-finalen för Ston här hemma i Dalarna nu på lördag. Jag fick ju dessutom ett smaskigt läge. Vi ska återkomma till det. Men Leif, det har ju hänt mycket i ditt liv. Ja, förutom det som David var inne på nu och det vi har pratat om de senaste minuterna. Rent företagsmässigt, men också på den privata sidan. Där en god vän och svåger till Jim Frick, som är så omtyckt i hela Travsverige, lämnade oss för tidigt här för några veckor sedan. Hur har de här veckorna varit för dig?
Nej, det har varit i stort sett tungt ända sedan i höstas, måste jag säga, när han fick reda på att han hade prostatacancer. Och man har ju sett just i hela vägen, och sista tiden hade han verkligen svårt och ont, så att man förstod ju vad det skulle gå.
Mm. Hur har det påverkat dig?
Nej, en kille som det har varit lag ända sedan unga tonår och varit mycket roligt och trevligt tillsammans. Och han har ju varit uppe här, och vi har i stort sett har vi haft daglig kontakt sista halvåret alltså. Mm. Mer, kanske mer än en gång per dag, så att nu är det tyst i telefon som man är.
Jag måste fråga, hur förändras relationen till Jim efter olyckan som hände i mars 2010 när han gick omkull i ett lopp på Solvalla? Och ja, det var en väldigt otäck olycka, vilket gjorde att han slutade som aktiv inom travet. Men han var väl ändå fortsatt mycket i stallarna och engagerade sig där, bara att hans egna rörelse lades ner, eller hur var det?
Ja, men det var det. Man trodde väl alla att han skulle komma tillbaks efter den olyckan och leva ett drägligt liv. Sen hade han lite otur något år efter det där, så att han ramlade omkull hemma på gården och slog höften så han fick operera. Så efter det gick han ju mycket sämre.
Mm.
Men humöret han aldrig tappar. Så det är otroligt en hård människa det har varit.
Mm. Ja, det är tungt att höra att det påverkar såklart. Jag tyckte inte det var så länge sedan, Leif, ändå som ni kom till Tegera Arena här på en hockeymatch, du och Jim, och trots det här, ja, men som David berättar om olyckan och allt det där och svårt att ta sig fram. Sån härlig energi. Och när han skulle se på hockeymatchen här med Leksands IF som var hans lag då, så var det, ja, det var starkt och härligt att se honom på plats.
Ja, absolut. Och det var ju han som sa, kan inte åka? Och ja, vi var även och såg Leksand i Brynäs, så vi gjorde många såna här grejer.
Mm.
Sista resan gjorde vi nu ner till Nisse och såg på trav i början på coronatiden. Så att när han ville iväg, så att vi gjorde det. Så att, jag var med ända in i det sista.
Mm, ja, det är härligt. Vi ska prata lite grann, Leif, om det som komma skall här rent sportsligt också. Det handlar om Chablis-Ribb. Jag måste säga det, vad häftigt att ha fått fram en sån här häst också nu som verkligen är med i kulttoppen. Vad känner du kring den här hästen och när fick du feeling för att det här kan vara något extra?
Nej, men hon kom ju in så att jag hjälpte till att köra in. Och ja, redan efter 4-5 månader när hon bara trav och tyckte det här var skitkul, så sa jag, det här är någonting utöver det vanliga, det är inte en vanlig höst.
Nej.
Och det visade hon ju bra talang tidigt, och startade till och med en gång här på hösten som 2 år, och efter det blev hon riktigt förkyld och då kopplade jag av, men sen kom hon tillbaka och kom ut tidigt och var igen här och bara kliva på och gå framåt, tycker jag.
Mm.
Men att Josefin Iverhag, som är en annan, hon är monterryttare kanske i första hand, men jobbar som aktiv lite längre söderut, att hon skickar upp hästen till dig, hur kommer den connection sig?
Nej, jag skickar ner några hästar som hon hjälpte mig och få i ordning på. De har ju en bra klinik där nere som de behandlar, och gentemot det så skulle jag hjälpa henne att köra in några unghästar, och då kom ju Chablis-Ribb med i den vevan. Och sen sa jag väl på skoj, det här är en jättefin häst, så det här blir bra. Så. Men ska jag ta henne då tillbaka? Så att vi får väl se när hon får ta hand om 4 säsonger.
Okay, ja, precis. Okay. Nej, det är inte aktuellt, va? Eller?
Nej, vi har ju bara skoj om. Men ja. Hon är med på en liten del, så hon gläds åt det här givetvis.
Ja, såklart.
Ja.
Du, vad säger du om prestationen senast? Hon har ju svarat för bra lopp i stort sett, ja, hela tiden i hela karriären. Men var det inte någonting extra senast i henne, eller?
Ja, jag jobbar på som vanligt och kanske inte så där så jag visste exakt vad jag hade. Alltså, jag tyckte hon var bättre än vad jag förväntade mig.
Mm.
Och det var ju lika inför föregående lopp där, så att hon blev mycket bättre till loppet efter, så jag hoppas att jag har henne på lite kanonform nu ute på lördag.
Ja, kanske så.
Ja, jag ska inte, man ska ju aldrig sticka ut hakan, men man önskar i alla fall att man ska kunna vinna som seger. Och som det känns för dagen, som var väldigt fin i ett måndagsjobb här och var ute, hon fick lyfta någon intervall idag och hon, ja, hon är jättefin alltså. Så att, vi får väl hoppas att vi ska kunna försvara innerspåret och köra i ledning, för då tror jag faktiskt hon kan vara med på målfotot.
Men vad känner du om spetsstriden där? Du har ju sett de andra, både Hilarius Am som var väldigt snabb, och där sa ju Kojin att det var bland det startsnabbaste. Han hade kört i unghästväg, nu med Erik Adelsson, amerikansk sulky. Även Malva Ha är snabb ut. Hur känner du runt spetsstriden?
Jag hade fördelen att få välja först, och jag, då sa jag, jag började inifrån och gå utåt, och jag fick spår 1. Så har jag haft utanför de två, så tror jag aldrig att jag tar mig förbi dem. Chansen finns att jag kan hålla upp nu. Jag ska göra en liten justering och sätta på ett par små skygglappar på henne. För att se om hon kan vakna till direkt bilen släpper. Och det har hon gjort tidigare. Så att, peppar peppar. Jag har väl mina förväntningar.
Är det första gången med de här skygglapparna?
Ja.
Ja, okej. Okay.
Men du, jag känner ju dig rätt hygglig, tycker jag, genom alla år. Du låter lite små finurlig. Det låter som att du har väldigt bra känsla kring henne, Leif.
Det är klart, det måste man ha. Jag har ju mött dem. Inte Kodin-hästen, den såg jag sist. Den tycker jag var väldigt starsna. Men jag tror att det finns en liten polett kvar i Chablis. Hon gick 12 in senast, i och för sig på Färjestad som en snabb bana. Men det känns att de kan putsa det. Absolut en hel del tiondelar till.
Mm.
Hur, du som kan Rommes bana utan och innan, innerspåret på 1640 där, vad, hur är det?
Nej, det ska ju inte vara något större problem, det tycker jag inte. Min häst är ju väldigt lätt bakom bilen. Jag brukar aldrig sitta och passa, utan det är att släppa fram när hon sköter allting själv. Då är det gynnsamt för hennes del har ett. Men har du en häst som inte du kan köra eller får lov att hjälpa lite från början, då blir man ju det.
Mm.
Så att jag har väl legat och drömt och tänkt på det här loppet hela veckan.
Ja, vad härligt. Vi får väl hoppas att drömmen slutar på ett bra sätt, att du inte vaknar kallsvettig.
Ja, precis. Absolut. Ja.
Ja, det... Underbart, Leif. Stort tack för att vi fick ringa upp dig. Det var ju så att det krockade väl med något tv-program där du gärna hade sett också, va? Men det var skönt att du ställde upp på det här.
Men du säger att det kan man säga igen, så att då, jag får väl lita på er.
Ja, det finns på Play. Ja, det är ingen fara. Och stort lycka till. Stort lycka till på lördag.
Du vet hur man hittar in på Play, va? Leif, du vet hur man hittar in på Play, va?
Nej. Vad glad jag kunde vara med här. Uppkoppla med
det. Ja, det är vi också. Ha det så gott.
Jajamän. Jättebra, Leif. Lycka till på lördag.
Jajamän. Tusen tack. Hej. Jajamän.
Hej.
Tack.
Hej.
Ja, lite småhäftigt ändå, David, att Leif Vitas har fått fram ytterligare en topphäst, vad det verkar i alla fall, i Chablis Ribb.
Ja, och sen så, menar, det kanske framstod som att jag var ifrågasättande till Sagaris satsning på honom. Jag tycker bara det är kul. Därmed, men jag tyckte däremot att det var oväntat såklart. Men det är inte så ofta en, som jag sa, mindre tränare från Rättvik får chansen att... nu verkar det som att Sagari vill ropa in sina egna hästar själv. Men att Leif har fått det här förtroendet och träna de här fina hästarna. Det är väldigt häftigt.
Ja.
Så är det.
Så är det. Vi har 75 på... Rommen, vi kommer strax till Chablis Ribb som startar i V75s tredje avdelning. Vad kul att det är Rommen. Vad känner du?
Ja, jag känner att det är kul med Rommen. Jag vann bra på Rommen sist. Jag tycker det finns bara riktigt, riktigt överspelade favoriter den här omgången. Alltså som jag inte tror någonting på. Jag kommer komma till det strax. Men du kan ju få ta ton till en början. V71, eftersom det är din hemmabana. Vad tror du där?
Jag tror att... favoriten som den är just nu kommer att vinna V75s första avdelning. Jag är ganska så övertygad om det. Det är barfota runt om nu den här gången. Erik
första
Adelsson.
Gången någonsin.
Jajamän, ja. Erik Adelsson upp på Oskar J. Andersson. Oskar, jätteduktig kusk. Men det är en faktor att Erik Adelsson kör ifrån springspår. Han är i mitt tycke etta i landet. Just från bricka 6 i volt. Att komma iväg, att känna vad man har för häst. Att pricka, att komma med fart. Jag trodde stenhårt på Wye County i den senaste starten på V75 på Bollnäs. Fick nöja sig med tredjeplatsen den gången. Jag tycker ändå att han var helt okej.
Okay. Väldigt bra van. Ja. Väldigt bra van. Vid hård körning mot vad det Bottnas Easy Cash. Eller
han fick aldrig vara i fred under loppets gång.
Det var en Jorma-häst, en Bottnas-häst som nu måste träna Easy Cash, tror jag. Eller?
Och då, ja, precis. Och då kan du gå in och titta på loppet han gjorde dessförinnan som gjorde att jag trodde så mycket på honom i Bollnäs. Han var ju strålande i Rättvik. Fick inte vara eller var i fred den gången heller. Gick 12-9. Ah, han har bra form, han har bra läge.
Bottnas Fantom heter den, förlåt.
Bottnas Fantom, helt rätt. Ja. Erik Upp gör att jag tycker att det är en stark favorit. Men han kommer säkert att få jobba den här gången också. Hurricane Silas, några andra bra med. Björn lär prova ifrån inne med Arden Weissas. Men jag tycker att Viscount är en bra favorit.
Får jag slänga in en brasklapp?
Ja.
Han har varit klart förbättrat två senaste med jänkarvagn. Nu är det vanlig vagn.
Jag såg att det var anmält så, ja. Mm. Ja, det...
Och så blir det förmodligen när det är voltstart. Och det kan vara en liten brasklapp. Mm. Men,
bra iakttagelse. Men en häst i form och Erik Upp gör att det är bra.
Så vi bara flickar in. Så det blir kul att se när Hurricane Silas. Det känns som en blivande profilhäst över lång distans. Han blir aldrig trött, den hästen. Nu senast i Malmöstads pris galopperar han ju. Han verkar vara snabb ut också. Jag tror 2,6 är för kort. Det är inte så att jag tror på honom. Men jag tycker det blir kul att följa den här hästen på V7 och lite såhär 4 kilometer som han lopp framöver. För att han är så otroligt stark.
Ja, du har ju varit inne på det. Han kan springa länge i 15 fart. Ja.
15, exakt så.
Något
sånt. V7-2, favorit 1, Urban Kronos.
Ja, här får vi nog lägga ner oss lite grann i det här loppet, tycker jag. Inte alldeles givet, tror jag, att han ror hem segern i det här loppet. Tycker att det är några hyggliga med. Jag gillar den här Always on Time. Tycker den är rätt bra faktiskt. Bra utgångsläge. Erik upp på Always on Time. Kommer inte bli speciellt hårt spelad. Det är en häst jag har tidig feeling för. Så får vi se när vi närmar oss lördagen här. Om det pluppar upp någonting annat i utrustningsväg eller någonting sånt. Såg också att Southwind Hydro ska tävla barfota runt om. Det är i alla fall tanken.
Jag har en intressant take på Southwind Hydro. Jag såg att stall SRF eller SRF Stable som Lennart Ågrens hästar äter twittrade ut igår. Eller äger, twittrade ut igår kväll att det är flera hästar som är till salu och klickade på länken för att se vad de hade. Och Southwind Hydro var en av dem som är till salu.
Mm. Är du och sugen?
Nej, han är för hög klass, tror jag. Men just att man kanske då maxar väldigt mycket i en sån här start. Jag vet inte om han kanske säljs innan loppet. Det ska jag faktiskt... Det vet jag inte om man gör så. Om man är såld nu när vi spelar in där kanske. Men jag såg att han var till salu i alla fall. Och att han, jag tror man maxar mycket i alla fall om Ågren fortfarande äger honom.
Mm.
Så ska jag säga.
Yes. V75 tredje avdelningen.
Ja, den korta E3-finalen för Ston.
Ja.
Ett lopp som brukar bli jämspelat historiskt sett. Favorit är ändå 4 MT Perrett.
Mm. Den har vi vidrört tidigare i den här podden. Det är en här som jag gillar verkligen högt och rent. Det är en kanonmär som har utvecklats hela tiden. Men är det inte lite överraskande att hon är favorit trots allt, David, från det där läget? Hon lär inte komma till ledningen över den här korta häcken. Även om hon är bra så kan hon vinna såklart. Men ja, vad säger du?
Jag tycker det är fel att hon är favorit. Mm. Det kommer vara tufft att gå i döden så här, för den som tar ledningen kommer säkert bli lite het och det kommer gå fort i det här loppet. Och det kommer bli, även om Rumme inte är en av de snabba banorna i landet, så är det ju toppväder på gång. Så att,
vi hörde ju också Leif som ska sätta på skygglappar på Chablis Ribb.
Ja, jag tror ändå att Hilarious Am nummer 2 tar en längd. Dels för att Erik är lite för att säga tuffare kusk i ett sånt läge. Får han 3/4 längd så kanske Leif ändå känner att han nöjer sig med ryggledaren. Dessutom är det jänkarvagn på Hilarious Am. Det är skygglappar också. Förra gången var det bara fot runt om första gången. Malva har, tror jag, inte har någonting med spetsen att göra. Jag tror inte han tar sig förbi 1 eller 2. Det gäller för Örjan att hitta position. Jag har feeling för skräll här. Det är klart att någon av dem kan rinna undan från spets. Det säger jag inte emot, men jag kommer betala brett här. 9 Eagle Eye Cherry med jänkarvagn.
Ja.
Även Walla Walla Broline med jänkarvagn.
Får jag bara flika in där? Jag hoppas för loppet skulle att Leif lyckas hålla upp ledning med Chablis Ribb. Det skulle vara kul att se henne där, för att hon har ju tagit enorma steg, Chablis Ribb. Jag tror ju att hon har bra chans att vinna det här loppet. Men som sagt, det kan bli otroligt tuff körning mellan 1 och 2 framförallt.
Mm. Och så vi betalar Florist också som kommer gå bakifrån. Jag vet att spår 8 är dåligt. Det behöver inte folk säga till mig. På tal om det så tycker jag kuskarna lägger alldeles mycket tid i intervjuerna på att gnälla på spåren. Och tränarna. Jag fattar inte det. Alla ser vilket spår det är. Skit i och gnäll på det. Spår 8 är det i alla fall här för Florist. Det gäller för Kevin att hitta ner i banan. En strykning gynnar. Säg att det blir en, två galopper också. Så får hon, kan de få tredje, fjärde ut. Och med lite tempo kan det gå. På Rommes långa upplopp. Jag kommer att spela brett här.
Ja, kul. Ska du guida oss vidare eller ska jag köra?
Nej, jag kör. Jag tog konstpart bara. V74 klass 2 försöket. Finalen är, eller favorit här. 10 Awesome Kronos från spart 10.
Ja. Det är väl bästa hästen ändå i det här loppet, kan man tycka ju. Det är i alla fall min första iakttagelse när man synar konkurrenterna där. Men jag vet inte katten om... Ja, det är ingen häst jag kommer gå rakt ut på i alla fall. Den saken är klar. Samtidigt så, över den här distansen dessutom, när det är kort väg, det kan vara så att det är någon annan som slinker undan och får lite bättre position än vad Åsam Kronos får ifrån det där utgångsläget. Men synar man konkurrenterna så... Ja, det är inte någon jättetuffingar emot faktiskt.
Nej, och jag ska erkänna att jag än så länge är lite dåligt påläst på loppet. Här kommer jag vilja gå kort. Mm. Jag gillar att gå kort där folk ödslar med sträcken för att koppla någon form av grepp. Och man får inte så bra betalt på en skräll i ett sånt här lopp. Så att jag ska gå ner med det här. Ett av de loppen jag kommer att liksom känna att jag kan alla hästars fem sista starter för att kunna göra en snygg rank här och kanske låsa det på tre eller fyra hästar.
Mm. Ja. Vi stänger det där. Vi får grotta ner oss mer i V74 känner jag liksom än bara.
Vi behöver inte leverera alla vinnare nu. Streamen är till för det på lördagar klockan 1 på Twitch. Det Gambling Cabin skriver man. V75 favorit as we speak 3 Elian Webb. Mycket konstig favorit.
Jag tänkte säga hur kan han bli favorit då?
Anmäld med skor runt om och hybridvagn.
Ja, och det är inte så att jag slagit gnister om honom direkt.
Nej, sen är det ju en häst i ledningen och en annan när han inte får ledningen. Vi såg Antonio Tabak vann ju på Boden igår och i starten innan i Finland la ner rörelsen, han fick döden. Så många äldre hästar gör det, de vet vad det handlar om och då känner de att de inte rör på de hästarna framför så lägger de bara ner rörelsen. Jag tror att Elian Webb är en sån, men han tar sig aldrig förbi nummer 2 Nimbus CD som kommer att bli veckans stora skrik. Det hör jag redan nu. Hultman var ute igår i liven och trodde han skulle 9 tid från spets. Peter G. Norman kommer skicka. Hästen är grymt startsnabb. Han kommer köra sig spets och många kommer gå på honom tror jag. Han kommer gå upp i procent. Jag är lite tveksam dock på moralen på honom. Det var länge sedan han var bra. Han har blivit 10 år och så vidare. Blir det för mycket drag på honom så kommer jag vilja gardera här.
Och rätt av Peter skulle jag vilja säga att du ändå provar honom just av den anledningen. Han är 10 år. De har gett honom den sista chansen får man väl ändå tro efter allt strul han har haft i sin karriär. Om det är någonting som blir vajsing med honom framöver så har man väl svårt att tro att de försöker att rehabba och komma tillbaka. Så att det är väl helt rätt att prova ifrån det utgångsläget. Han har haft spår 7 och 11 i de senaste starterna. Så att rätt att prova. Får se om tyget håller.
Ja. Och han har behövt loppen i kroppen. Men nej, jag kommer att gardera med sån Ural tycker jag tidigt. Sen så Million Dollar Rhyme. Nu kan Fredde släppa all prestige och köra på hel chans. Han har varit sjuk och så vidare. Nu blir han ju bara 13%. Visst, han har varit likblek på slutet, men det verkar funnits anledningar. Jag kommer att testa med honom också som lågprocentare.
Mm. Vet du vad jag tror?
Nej.
Jag tror att jag kommer att gå på nummer 9 i det här loppet. Rakt Global. Ut om det inte... Blir nog vajsing i huvudet innan det är dags på lördag och lämna in.
Men det är intressant där. Då väljer han rygg på 2. Det är en bra rygg såklart. Men han kommer inte kunna följa den utan det kommer vara hästar emellan. Så att,
jag tror han får en bra position. Han var otroligt fin i comebacken. Där Son of God var favorit. Jag trodde lite grann på honom senast. Körde ganska så passivt av Örjan. Gick som ett spjut till slut i diamantenloppet. På 10-4. Magnus A. Ljuse. Grym kusk.
Global Satisfaction är hästen ska vi säga. Det är inte det. Alla som sitter med program. Nej. Och ser alla framför oss.
Runt 10% just nu. Hoppas han håller sig där.
Nu gnuggar jag händerna. V75-6, en av mina absoluta favoriter ska ut. 10 Hellbent for Arm. Han är över 50% just nu. Anmäld barfota runt om för första gången. Vad säger du?
Ja, jag har inte varit lika, alltså missförstå mig inte. Jag har inte varit lika impad av Hellbent for Arm som du har varit. Visst, han har varit jäkligt bra i de här loppen. Det är det ingen snack om. Men jag har inte varit lika såld på Hellbent for Arm som du är. Men att han nu ska tävla barfota runt om på lördag gör ju naturligtvis att det ska bli otroligt spännande att se honom. Det är en läcker häst, men utgångsläget är vad det är. Det är några som kan springa fort över distansen.
Ja, säger jag. Nu kommer... bomben här. Jag tror ingenting på Hellbent Fram faktiskt.
Wow, det har du aldrig sagt.
Nej, jag har blivit jätteimponerad av honom i varje start fram till somras. I försöket var det här bandagestrulet, och det är ju jättesvårt att veta för folk hur mycket påverkar det. Hästen kanske kände av det, eller han kände uppenbarligen av det. Örjan tog upp lite grann i svängen för att hästen liksom skulle tappa travet och måttade bara in honom till slut. Men jag tyckte inte, även med bandagestrulet, så tyckte jag inte det var det här geisten i honom. Jag tycker man kan se det hur han följer rygg innan i loppet och så vidare. Jag tyckte det var en sämre insats. Han har inte startat på ett tag, och det är möjligt att han inte har samma form som i våras. Det är inte omöjligt. Det har varit en lång sommar, och det senaste han var bra, det var ju, visst han vann ett lätt lopp på Solvalla i juni, men det var ju Elitloppshelgen, och det loppet var ett väldigt tufft lopp. Han är alltså 52% just nu från spår 10 i en E3-final. Det är ju gardering så det skriker om det. Sen tror jag inte så mycket på de andra spelade heller. Men No Doubt, det är en häst som jag sa det förra veckan. Jättefin häst, jättekul för Emilia Leo, fött upp honom och allt sånt. Men det där var inget intryck som jag tog till mig. Men att tiden var väldigt bra. Så
jag tänkte säga det. Storyn är ju vackrare än intrycket.
Ja. Jo, men 10,5 från Dödens, det är skitbra. Men det var en snabb Färjestadsbana. Vi har sett många treåringar springa lite för fort, lite för tidigt i karriären. Jag tror det loppet kan sitta i. Och sen tredjehandare, 11%. Bombus 1, nummer 1, som slog Hellbent fram. Det var inget guldintryck över mål. Björn var på
runt rejält, om liksom.
Ja, bara runt om. Men alltså, jag kan absolut se det gå utanför de här tre. Hennessy Am har inte vunnit ihjäl sig. Anmäld med Jänkavagn nu. Vilket intryck det var över mål på den hästen. Vegan Face var ju väldigt startsnabb i försöket. Jag tror också att det loppet kan sitta i, men det är klart, han är 3%, där är man ju då mer benägen att chansa att det inte gör det, kontra då 22% No Doubt. Jag kommer att försöka jobba in kant här. Det är ett par som kommer bike för första gången också, så att,
Nu kanske det lät som att jag dissade No Doubts intryck på Färjestad. Nej, det gjorde jag inte, men vad jag menade är att det är så vacker story runt omkring, så att jag har fäst mig vid den lite grann. En liten tränare som tar fram den här, och hon har dessutom fött upp den själv, Emilia Leo, och är med nu i en stor final, vilket är kul.
Du summerade lite grann som Oscar Westberg gjorde efter vår resa till Mexiko.
Mm-hmm.
Det är bättre på vykort.
ja, kanske.
Kanske. Ja, men det ska bli kul att se. Jag hoppas såklart att Hellbent Trump vinner på 09 och 8 åkandes. I min drömvärld får det vara så. Då kommer spelet i andra hand, för jag vill att hästen ska vara bra inför kriteriet. Men ja, spelmässigt är en annan sak. V77, bronsdivisionen. Stor favorit, as we speak, 3 Safiro Rock, Björn Goop.
Ja, bra favorit, men han kommer väl att dra sjukt mycket procent såklart på V75. Kommer nog inte att landa på den, tror jag, innan det är klart. Även om han emellanåt, eller ganska ofta, har lekstuga, Björn, även på V75. Tycker att Sandsjön Senso har gjort några hyggliga lopp. Vinner inte ihjäl sig, ska man säga. Men jag tyckte att han var bra som trea bakom Jackpot Freightout i den senaste starten. Så att den kanske till 7% i nuläget. Bra läge, bra form.
Ja, Safir Rock är bra, men 58% känns ju väldigt mycket. Han kommer ju gå ner, men kommer väl sluta runt 50, och det känns också mycket. Jag kommer väl betala för 11 Merit väldigt mycket. Han har ju knallform och vill betala för 8 Kennedy. Anmäl barfota runt om, Erik upp där. Det är en väldigt bra häst i grund och botten.
Vanlig vagn på Merit dock, som är en fin häst.
Ja,
men det är
ett minus. Men han har varit bra med vanlig vagn innan. Senast galopperade han med jänkarvagn. Innan det har han varit bra med vanlig vagn. Så att, inte hela världen.
Vi avrundar med att veckans pleasure for cash är Global Satisfaction i V75s femte avdelning.
Då vet vi att du kommer spika emot där.
Ja, det är det jag kommer göra.
Lipa nästa vecka.
Exakt.
När vi ändå snackar V7, vi kan ju bläddra framåt till onsdagens omgång. Vi har jubileumspokalen, startlistan blev klar idag. Vad säger du om årets upplaga av jubileumspokalen? Nu blir jag programledare här, känner jag. Vad hände?
Ja, vad kul.
Ja. Men vi fortsätter. Vad säger du om jubileumspokalen?
Nej, men till att börja med, varför är inte 12 hästar med? Jag har inte hängt med riktigt här, men...
Läst att Anders Malmroth ville ha 10 hästar, eftersom det är ett storlopp. Det är ju ett par hästar som annars riskerar att bli bortlottade med 11 och 12. Jag
lite
vet
synd,
inte.
Eller?
Jag tycker det är tråkigt för loppet. Jag fattar också att hade jag varit ägare till en favorit som får spår 11 och 12, eller 12, så hade man varit less ju. Men spår 8 finns ju kvar nu fortsatt. Och jag gillar ju fulla fält generellt. Jag tycker att det är tråkigt när man gör fälten mindre.
Men hur såg anmälningslistan ut? Kanske man ska...
Jo, men det var ett par till som var bra. Nu har jag inte den framför mig. Så det här är en lite sämre upplaga av jubileumspokalen som vi saknar.
Ja, men det var hästar som inte kom med på grund av att det var 10 hästar. Var det så? Alltså det fanns, du hade kunnat fyllt dem.
Ja, ja, absolut. Ja, ja, absolut. Campo Bahia, Traversiamo är inte med, men det är ju bra hästar med mig. Taekwondo var ju jättesnack i sin förra jobb. Saren Fas, Missile Hill, Forfantona Am, Ferrari Sisu. Det är topplopp ändå. Men inte lika bra som det kunde blivit. Jag hade hela sett 12 hästar. Jag såg Ludde gnällde ju där inför Kalmarstarten när Taekwondo fick 12. Och hur fan kan de köra med 12 hästar i guld? Så man bara, men Ludde var gnällde över då överlägset bästa hästen. Hästen satt i spets efter 500 meter liksom. Ja. Jag fattar också att man tycker det är tråkigt. Men för helheten och för travtävlingarna så är det roligare med 12 hästar. Det går att vinna från spår 12. Det är svårare, det är mycket svårare är det, men så här är det travlopp som det ser ut på 1000 meters bana. Då har någon sämsta spåret och ibland är det en själv som drabbas och det är som det är liksom. Jag tycker vi ska jobba in fulla fält i första hand.
Ja.
Till exempel elitloppet varje år, spår 8, de kan aldrig vinna. Ändå kan jag rabbla upp hur många försöksvinnare och finalvinnare från spår 8 ändå, så att, eller ett par stycken i varje fall, så iskallt är det inte.
Jag var nere i Malmö i fredags faktiskt och satt och surrade lite grann med Adrian Colgini. Och då är det ju lätt när man sitter och surrar trav att man hamnar på Taekwondo och lite grann och pratar om honom. Och du vet ju att jag har ju haft svårt liksom att tagit mig till honom 100%. Som jag sa lite till Adrian också liksom, att det känns som det finns så mycket i den där liksom. Han sa det att ja, det finns fortfarande så mycket i honom liksom, ändå tycker Adrian, som ja, han inte riktigt fått fram. Det finns en växel till, låter det som. Och det här, efter jag surrat med Adrian, det här bara vinnan.
Ja, jag tror också att han har bra chans. Jag vill säga det också när vi släpper onsdagen. Jättehäftigt lopp, Big Noon-pokalen V757. Grym proposition med treåringarna på start. Fyraåringarna på tillägg. 13 hästar mot då jubileumspokalens 10. Det blir en rolig dagens dubbel. Kort bara, EM för ston. Som V75-3. Konrads Rödluvan fick spår 4. Vad säger du om det loppet i övrigt?
Kul att se Rödluvan igen till att börja med. Hon gick ju på pumpen som stor favorit för Ferrari Sisu vann väl, var det väl sist?
Ja.
Jag ser fram emot att se Racing Brodda, måste jag säga. Dels efter de här segrarna som hon tog, men insatsen i Rättvik senast i sommartravsfinalen när hon stod flera tillägg och gick 11-9. Det var en snuskigt bra insats. Synd att hon fick spår 8, måste jag säga. Jag hoppas att Rickard laddar iväg med henne. Dessutom har hon anmält barf runt om den här gången. Så att, ja, det är väl henne jag är mest nyfiken på, får jag väl ändå säga.
Ja, det blev ett helt okej race. Inte lika bra som tidigare. Men det är klart, vi störs lite av coronan med utländska ekipage och så vidare. Så att det är som det är. Det stör mig väldigt mycket att man inte kan vara på plats på onsdag. En av årets bästa tävlingskvällar. Och det här bara fortsätter med. Jag har inte hört varken ministrarna som har sagt att det väger öppnas upp eller Svensk Transport som har kämpat för det. Jag har inte läst om det i media. Nu kanske det sker bakom lyckta dörrar, men surt tycker jag.
Såklart. Håll till godo, David. Det kommer nog så småningom.
Ja.
Yes. Ska vi avrunda?
Det tycker jag.
Okej. Ja, hiss och diss ska vi köra nu. Jag försöker medan vi ändå sitter här och surrar lite grann ta fram en kille som jag ska surra om i hissen. Du vill dissa, David. Du kan du inte starta dissen du då medan jag gör det här?
Nej, men jag gör det. Jag börjar med dissen och det är ingen stor grej, men det är en grej jag känner. Ibland har vi svårt att hitta grejer att dissa. Då blir det liksom att något som man stör sig på åker in här. Bildproduktionen i travloppen har ju försökt förnyas i flera år. Kom ihåg när förr hette det att travloppen var en brun orm. Och jag tycker man har lyckats med vissa förändringar. Men en grej som man inte har lyckats med, det är att hur man bildproducerar sista varvet i travlopp. I lördags till exempel, ADSO leder i sista sväng. Man ser att hästen är trött bakifrån, jagar Vagabond B. Då ligger man inzoomad på ADSO i 4-5 sekunder. Fel, tycker jag. Man vill se hela fältet och se hur mycket de bakifrån närmar sig ledaren. Hur mycket gungar Ulf Olsson bakom Vagabond B. Där är det viktigare att vara informativ än att göra snygg TV. Där får det inte zoomas in. Och hela sista varvet tycker jag i princip ska vara frilyst från inzoomningar. För det är då det händer mest i travlopp. Kör inzoomningarna första varvet när det inte är avancemang i tredje spår. Då funkar det skitbra. Ge FAN i det sista varvet. För då händer det för mycket. Och absolut inte i sista sväng. För där vill man ha en blick om hela fältet. Så gör om, gör rätt.
Ja. Då kör jag hissen. Och du får väl fylla i här om du känner för det, David. Vi pratar ju inte jätteofta, tyvärr, om kallblodsporten i den här podden. Vi kanske borde göra det, känner jag, när vi nu äntligen tar upp ämnet. Fina hästar, men det finns ju en tränare som har total show och lekstuga i de yngre loppen. Du vet vem jag tänker på, va?
Ja, Öysen Tjomsland.
Ja, vad säger du?
Ja, men det är en helt egen nivå. Det är ingen som är nära. Jag vet inte vad... Jag vet att Jan-Olof Persson kanske med ålderns rätt inte har samma, ska säga, hunger eller samma arsenal av hästar som han hade tidigare. Det är naturligt. Men övriga, de är liksom inte ens i närheten.
Nej. Och det är bara att gå in och kolla på hans siffror på travsport, så är det bara att konstatera att lekstugan är total. Kriteriet vann han väl med halva upploppet med Brännebas. Vilken fin häst det är. Derbyt vann han i Östersund med, bara för några veckor sedan, med Havglimt. Otroligt han vann fin ju, häst.
Ja, derby stod samma dag som Örjan körde ju den här vad heter hon nu? Ja. Norheim-Borka, va?
Du kan göra listan hur lång som helst. När
det var, och där var han själv tvåa med Brännebärna i samma lopp. Så att, ja. Och det är fina pengar de här loppen ju. Det är liksom...
Absolut. 600 000 var det ju till exempel, ja, i Brännebärsloppet.
Där bestod, ja, exakt. Så att det är mycket fina pengar han leker hem. Och...
700 000 i derbyt.
Ja.
Och så har han precis, han har ju topparna och så har han ju de som är precis där under och naggar också, vilket är otroligt imponerande av Öystein Tjomsland. Så det känns som att han inte har några dåliga hästar överhuvudtaget faktiskt när han tar ut dem.
Nej, så är det.
Det får bli veckans hiss helt enkelt.
Ja, kallblodskung, helt klart.
Ja. Mm. Ja, bra David. Avslutningen på veckan kort, hur ser den ut?
Nej, det är full fokus mot V75 Romme och sen så bör vi snegla mot jubileumspokalen på tisdag. En av årets absolut bästa tävlingsdagar med extra V75 tyvärr från TV-soffan.
Så är det. Nu börjar det åska och blixtra här utanför mina fönster, så jag tror att vi ska stänga ner grejerna.
Ja.
Eller är det bara en myt där att man ska göra det?
Det gör vi. Vi stänger ner. Vi klarar ändå. Vi har hållit på alldeles för länge.
Ha det gott allihopa. Hej, så. Hej!
Hej, hej!